Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
God onsdags ettermiddag og velkommen til økonominyhetene. Mitt navn Marius Lorentzen og vi kommet til 11. mars. Elkem trekker seg ut av batterisamarbeidet med Hydro og oppkjøpshåndet Altor for å citat, bedre inntjeningen og fokusere på kjernevirksomheten. Finansdirektør Stein Eriksen I XXL går av til sommeren som følge av overgang til ny jobb og den skadeskutte aksjen faktisk opp litt over 6% I dag. Og så har vi fått norske inflasjonstall som kjøler seg ned takket være matvareprisene melder SSB. Og meglerhusen I byen følg med finanstilsynet. Vil nemlig se nærmere på hvordan emisjoner kjøres I dette landet. Og så til slutt får jeg si, sist men ikke minst, Petoro ute med sine tall. Og vi skal snakke med Petoro-sjefen I statens oljeselskap, altså Kristin Kragseth, hvert øyeblikk. Vi skal også snakke eiendom I dag, for vi får med oss forvalter I NRP Anaxo, Peter Nordhammar, I studio litt senere I sendingen. I markedet nå så får vi jo ta med at hovedindeksen prøvde å komme seg opp I grønn I dag, men ligger ned 0,5% til 12,73 foreløpig. Nordsjøoljen har også mistet en god del av høyden sin, har bikket under 82 og ligger på 81,60 I spotmarkedet akkurat nå. Rundt oss I Europa, stort sett rødt med unntak av København. Vi så også en del rødt tall I Asia, med unntak da av det kinesiske aksjemarkedet som ligger ganske greit I pluss. Vår energi har kapitalmarkedsdag på onsdag denne uken, og aksjen nest mest omsatt på Oslo Børs I dag. Faller en god del, så det virker som noen kanskje driver og selger litt unna I forkant. Ned drøye 2,5% etter en lang sammenhengende oppgang rundt månedsskiftet for den aksjen. Så langt vår energi I år opp 8% før utbytter, mens får vi si, konkurrenten Equinor ned 16 før man regner med utbyttene der I gården, og Equinor mest omsatt og ligger så vidt I rødt I dag, mens Aker BP ligger ned 0,7%. Vi følger også med på sjømatindeksen. Den ned nesten prosenten I dag. I det bransjeavisen Intrafish melder om at 7 britiske forhandlere av sjømat mener de har lidd av et tap på nesten 9 milliarder kroner som følge av den påståtte prisriggingen fra flere norske oppdrettsselskaper. Tenkte også vi må sveipe innom Wall Street, fordi vi så jo da røde tall der på fredag etter noen jobbtalene, og futuresene var fortsatt ned tidligere I dag, men USA har nå gått over til sommertid, som betyr at Wall Street åpner I det vi snakker her og nå. Hvis du ikke fikk med deg jobbtalene, så viste de altså en bedre vente til det amerikanske jobbmarkedet I februar enn ventet. 272,000 nye jobber mot ventet rundt 200. Men kanskje vel så viktig den kraftige nedrevideringen av januartalene med 124,000 til 229, og desember nedjusteringen med 43,000 til 290. Ledigheten tikket også litt uventet opp fra 3,7 til 3,9 I USA I februar. Lønnsveksten holder seg, får vi si, relativt solid på 4,3% på årsbasis. Og så nevnte jeg jo at norske meglere kanskje ble følge litt med nå, for Finanstilsynet har I dag annonsert at de I et brev da til Finansdepartementet foreslår at det skal nedsettes et offentlig utvalg for å gjennomgå praksisen ved rettede emisjoner, og de vurderer om regelverket bør endres for å styrke likebehandlingen av aksjonærer og bidra til det de selv kaller ordnede forhold i verdipapirmarkedet. Og så har vi fått inflationstall fra SSB I dag. En uvanlig prisutvikling på matvarer, som de selv beskriver det, bidro til å dempe veksttakten fra januar. Matvareprisene falt med 0,7% fra januar til februar, men fortsatt 6,3% høyere enn februar I fjor. Selve KPI-en, altså konsumprisindeksen, ned fra 4,7 til 4,5 fra januar til februar. Kjerneinflasjonen tikket nedover fra 5,3 til 4,9. Dermed har prisveksten falt for andre måned på rad. Og mer om hvorfor Nordea Markets ikke tror Norges Bank tør å røre styringsrenten før desember, og hva slags nye prognoser Finansdepartementet har kommet med I dag for norsk økonomi, det kan du lese om på FA.no. Der kan du også lese om børskandidaten Shearwater, som jakter over 3 milliarder kroner I obligasjonsmarkedet nå, I forkant av en potensiell børsnotering til høsten. Da skal vi snakke olje og gass, for hadde det ikke vært for de spinnville tilstandene I energimarkedet I 2022, så hadde 2023 markert en ny rekord I Petoros historie. Statens oljeselskap, som vi vel kan kalle det, sendte I fjor over 277 milliarder kroner til statskassen, eller oss alle sammen altså. Det ned fra ned 251 milliarder da, fra de 528 man sendte over I 2022. Og summerer man opp alle tallene fra etableringen helt på starten av 2000-tallet frem til I dag, så har vi altså bikke 3000 milliarder kroner, skriver dere I dag, Kristin Kragseth, sjef I Petoro, med oss fra Stavanger. Takk for at du med oss. Det jo svimlende summer, får vi si, både de to foregående årene og også nå, de siste da, drøye 20 dere har eksistert.
Ja, det store tall, vet du. Det vanskelig egentlig å forholde seg til hvor store de Men 277 milliarder jo en anselig andel, da. Hvis du tenker på for eksempel forsvarsbudsjettet vårt, det vel på cirka en fjerdedel av det. Så det store summer det snakker om, og selv om det ned fra det høye tallet som vi hadde I fjor for 2022, da, så jo det den største det har vært I historien til Petoro sitt par og 20 års lange liv.
Men sett 2023 litt I sammenheng, for jeg nevnte jo 2022 var jo et veldig spesielt år med fullskala invasjonen av Ukraina og den påfølgende energikrisen nede på kontinentet. Hvordan ser det ut nå da? Vi har jo gått fra å være en, primært en oljeproduserende nasjon til å bli stadig mer gassdominert med priser som, ja nå ligger vi på en rundt 80 dollar fatet da, men to tredjedeler av deres produksjon jo gass, ser jeg.
Ja. To tredjedeler av produksjonen gass, og gassprisene forholder seg fortsatt relativt høyt. Men heldigvis vil noe jeg sier har kommet ned til et litt mer bærekraftig nivå. Da. Det jo ikke bra at prisene forblir sånn som de var når det sto på som verst I 2022. Men vi har en tredjedel av produksjonen til Petoro, det fra gassegmentet. Da. Og det gass vil fortsette å bli en stadig mer viktig bit av produksjonen vår. Og det jo bra, fordi at I dag så jo 30% av den gassen som går til Europa, som Europa bruker hver eneste dag, den kommer I rør fra Norge da. Juvel I kronen, trollfeltet som Petor eller staten eier 56% av, den leverer faktisk hele 10%, altså 1 av 10 som bruker gass, det kommer fra trollfeltet.
Det ikke så rart at EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen har vært på studietur til Troll selv, kanskje. Men apropos da, jeg ser jo at gassproduksjonen deres ned 7% I året som har gått. Det prisen I gåsøgne vi må betale for at dere og hele, når sjokkel egentlig ga, for å si det rett ut, bånd gass I 2022 for å supplere all den gassen man kunne ned til Europa I det Russland falt bort?
Ja, det litt av det, og så det litt revisjonsstanser som har vært på noen av anleggene våre, som man må regne med. Vi nødt til å holde disse anleggene ved like sånn at vi kan kunne produsere I lang tid fremover. Så det var stort sett planlagt, det var noe som var uplanlagt også. Men det har I hvert fall vist seg at vi har kunnet hjelpe Europa, de har holdt lagrene sine mye fullere enn de fleste ville trodd var mulig. Og så blir det viktig på sikt å fortsette å holde opp trykket. Gass er viktig i sin nåværende form, rett og slett bruke den som den er, men vi ser jo stadig diskusjoner i Europa, i Norge, i hele verden om hvordan vi kan bruke gassen til, til denne omstillingen som vi skal gjennom. Gass som hydrogen, inngangsmateriale til hydrogenproduksjon, kjempeviktig. Så uansett om du vil ha gassen i sin nåværende tilstand eller en ny tilstand, så Norge er jo fantastisk skikket til å kunne levere både i dagens samfunn og i morgendagens samfunn. Men vi er nødt til å fortsette å lete, komme med bedre teknologier, fortsette å bygge ut og gjøre det på en sånn ordentlig skikkelig måte som vi i Norge er kjent for.
Apropos da, dere beskriver jo selv to av de prosjektene som ligger i porteføljen deres, hvis vi ser litt fremover nå da. Det ene er jo Wisting, dette oljefeltet i Barentshavet, som jo ble utsatt blant annet på grunn av verftskapasiteten i Korea. Men hvis vi tar gassfeltet Lindholm da, hvor jo dere selvfølgelig har en stor posisjon. Shell har nå overlevert dette i en transaksjon til Equinor etter at man ikke ble enig i lisensen innenfor i hvert fall fristen som var i oljeskattepakken på å få dette sanksjonert. Det er jo det største ikke utbygde gassfunnet vi har. Hva tror dere selv om fremdriftsmulighetene på Lindholm og hva slags lønnsomhet man potensielt kan få ut av dette her da?
Nei, the jury er vel litt out akkurat nå, men at det skal bygges ut, det er jeg sterk i troen på. Det er gode partnere som er med i det prosjektet der som vil få det til. Og så er det mye på gang nå, så vi må ta litt om gangen da. Det er jo et enormt høyt aktivitetsnivå akkurat nå. Det har aldri vært investert så mye på sokkel som det er gjort i disse dager. 244 milliarder bare i år skal vi bruke på denne næringen. Så at Lindholm kommer, det er jeg sikker på. Og det bør komme, for det er som du sier den største gassforekomsten som vi har funnet. Og likeså, Wistingen den største oljefunnet som vi har per nå. Så jeg tror og håper at vi skal klare å få disse tingene realisert.
Men er det dere har jo tidligere i hvert fall ikke i Petoro ikke vært redd for å beskrive hva dere synes om både leteaktivitet, produksjonskostnader, sikkerhet og andre ting på sokkelen, men hvordan ser utviklingen ut hos aktørene på sokkelen nå fremover da? Vi møtte jo Kadri Simsen, EUs energikommissær, som var på Norges besøk her i forrige uke, og hun sa til meg når jeg spurte henne at når man da ser på hva Europa gjør av løpet til Midtøsten og USA for å kjøpe LNG, at hun foretrekker heller norsk rørgass, samtidig som Europa gjerne vil bruke mindre fossil energi fremover. Men altså, er det noe taktskift i gang i aktørene på norsk sokkel som dere ser for å faktisk da lete mer og kunne erstatte den gassen som kommer til å falle bort fra Troll og de andre store funnene?
Jeg vet ikke om det er taktskift, om det er stort nok til det, da, men jeg tror det er det vi har sett de siste årene, det er en realisering av hvor viktig denne gassen er. Og det har Europa mye tydeligere også vist. Vi har gått inn på langsiktige avtaler med blant annet Tyskland nylig for gassen, og de er mye mer vokale. De reiser offshore, som du sier, til Trollfeltet for å vise hvor mye dette betyr. Da, sant? Så gassen er viktig. Og jeg tror det har noe å si for sånn tryggheten til selskapene og aktørene som er her, at Europa sier at det er viktig. Myndighetene våre sier det er viktig. At vi felles har en forståelse for at dette her betyr noe, dette her må vi fortsette med. Og vi ser blant annet en rekke spennende letebrønner som skal bores nå i Barentshavet. Og det aller beste er jo hvis vi kan finne ting som ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur, sånn at vi får maksa ut på hvordan vi benytter oss av det som allerede finnes der ute. Det er den rimeligste måten, mest miljøvennlige måten, og det er det som tar kortest tid.
Ønsker dere en rørledning oppover til Barentshavet for gass da, fra der hvor den stopper på Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet i dag?
Jeg vil si at vi ønsker det kjempemye, for hvis den kommer, så betyr det at vi har funnet kjempemye mer gass. Men jeg tror ikke den skal komme før vi faktisk har funnet den gassen, for da har vi et utløp via Melkøya. Så det er sånn høna og egget, hva skal komme først? Men jeg tror at det hadde vært bra hvis vi fant noe først.
Jeg vet du, Kristin, skal videre til allmøte. Jeg tenkte bare kort til slutt å høre med deg. Nå er det jo mange som vil ha letestopp og mye forskjellig på norsk sokkel. Det er jo på en måte en diskusjon. En annen er jo litt også hva slags rolle dere i Petoro skal ha fremover. Jeg merket meg jo, det var jo ikke bare jeg som ble litt overrasket, tror jeg, over Equinor-sjefens uttalelser på høstkonferansen her i fjor, hvor han oppfordret på en måte en slags diskusjon om dere kanskje kan bidra i mer investeringer på sokkelen enn det dere har i mandatene foreløpig, inkludert, i hvert fall så vidt jeg fikk med meg, kanskje havvind og andre lavkostnader. karbonløsninger. Hva tenker dere om det? Setter det overføringen deres til statskassen under press her nå, hvis dere skal være med på mye mer enn det dere med på i dag?
Vi kan være med på veldig mye som Petoro. Det er veldig få ting som stopper oss med vårt mandat. Når det gjelder, jeg er ganske klar på at skal vi leve lenge i landet og få lov å produsere olje og gass i lang tid, så vil det bli krav til oss både fra regelverk og fra markedet, fra kjøperne, om at den oljen og gassen den må være tilnærmet utslippsfri. Hvis vi skal få det til, så må den elektrifiseres. I dag er det sånn at den rammebetingelsene våre er sånn at alle som vil ha strøm kan sette seg inn en liste, og så får de strøm fra land. Jeg tror vi trenger som nasjon et tydeligere veikart på hvor skal vi hen i forhold til energi. Hva er det som er de beste alternativene for oss som nasjon? Er det å bygge havvind, er det mer landvind, er det å oppgradere vannmagasinene våre for hydrokraft, hva er det for noe? Og vi skal huske på at til syvende og sist så er det staten som betaler mye av denne regningen uansett. Så som nasjon i sum, hva er det beste vi skal bruke pengene våre på? Hva er målet som nasjon? Det er å komme til netto null. Og hvordan skal vi komme der i samarbeid mellom næring og myndigheter? Det er ikke helt lett å si, men vi i Petoro, vi står fast på at vi må til netto null. Vi har besluttet prosjekter på elektrifisering de nærmeste årene og ser for oss at vi faktisk skal bruke 30 milliarder kroner på elektrifiseringsprosjekter de neste 5-ish årene. Så vi er absolutt ingen sinke, men vi er veldig på at vi skal finne de løsningene som gir best verdi for AS Norge.
Hva er det derfor jeg spør, skjønner du? For at en ting er jo å ikke ville ta noe en regning selv, men med en gang man begynner å be dere om noe, så blir det jo implicit det samme som å be om en bevilgning over statsbudsjettet, bare på litt annen måte.
Ja, vi må i hvert fall være helt tydelige og transparente på hvor pengene kommer fra. Og da kan det godt være at vi skal ta pengene over statsbudsjettet, men bare være helt åpen. Kall en spade for en spade, og så kan det gjøres. Og så er det noen ting vi kan gjøre, og så er det noen ting som vi må overlate til politikerne å ta beslutninger på.
Veldig bra. Vi kan la det spade for en spade. En fin sted å runde av på Kristin Krogseth, Petoro-sjef. Tusen takk for at du var med oss. Du får farte videre til allmøte. Og for olje og gass skal vi snakke om næringseiendom, og vi tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fra olje og gass skal vi over til eiendom, eller fastigheter som dagens gjest vil kalle det. For er det en sektor mange følger tett med på om dagen, inkludert mange av de bankene som enten selv har lånt ut penger eller bidratt til å låne penger til sektoren, så er det nettopp eiendom. Og nå har vi fått besøk av en av de som investerer i sektoren, og da må vi selvfølgelig høre hvordan det går, og kanskje spørre om faren snart over eller ikke. Petter Nordhammar, forvalter i NRP, eller holder riktig, Anaxo. tusen takk for at du kom til oss.
Takk så mycket för att jag fick komma. Jättetrevligt.
Kanske vi ska börja med det. Först många har jo, som enten har sett på eller har varit investerat I egendom och fastigheter som det säger I Sverige har ju mycket kännskap till NRP-systemet.
Ja.
Vad är kopplingen där nå?
Ja, kopplingen är att NRP har vi tillsammans med Anaxo förvaltning skapat ett nytt fondbolag för ungefär 3 år sedan. Och I det här ganska lilla fondbolaget så finns det då en fond som heter NRP Anaxo Nordic M2 som investerar I börsnoterade fastigheter huvudsakligen I Norden men vi har även möjlighet att placera en del av kapitalet utanför Norden men fortfarande bara egendomsaktier eller fastighetsaktier då.
Ja, helt enkelt, alltså du inte enkelprojekter eller direkt I syndikater du via börsnoterade
bolag? Ja, precis.
Bolag,
eller? Ja. Så vi köper bara aktier I börsnoterade bolag och det är ju ganska stor skillnad mellan det och de här de små bolagen med bara enskilda projekt. Det här är ju stora bolag, diversifierade bolag, äger många fastigheter, har många olika obligationer, diversifierad skuldsättning. Så det är helt andra djur än vad de här one single purposes-bolagen har, så att säga. Så.
Men det kunde också fått en slags diversifiering. Gitt att det är ett fond så kunde du köpt lite I olika syndikat. Då, som...
Ja, det hade man kunnat göra, absolut. Några, ja, absolut. Ja. Men det är ju det behöver vi inte göra utan vi får ju diversifiering genom att bara köpa aktier I bolag som I sin tur är diversifierade så att säga så att, ja.
Vi måste höra vad är det investerat I Norge då för vi har ju en mycket mindre börssektor när det kommer till egendom än det där har I Sverige.
Ja, I Norge det är ju riktigt ja men vi tror att det kommer komma flera bolag och bli börsnoterade även I Norge då. Det har väl skett lite förändringar I förmögenhetsbeskattningsregler och sådant då. Just nu är vi investerade I KMC Properties. Ja. Det tror vi är ett jättebra bolag med intressanta fastigheter som har en hög avkastning och följaktligen en god förmåga att betala de stigande räntorna eller de högre räntorna då. Och det är också ett bolag som fokuserar på att växa och köpa nya fastigheter och utveckla de befintliga fastigheterna. Och vi tycker att man kan få det här bolaget till en ganska bra liksom rabatt och aptitlig värdering helt enkelt. Så ja. KMC Properties gillar vi. Vi börjar också, vi har ju lite ögonen på några på boligutveckling och vi tror väl kanske att bostadspriserna både I Sverige och I Norge håller på att bottna. Mm. När räntesänkningarna kommer så kommer förmodligen bostadspriserna börja stiga och då kan det vara intressant att äga aktier I till exempel Selvåg Bolig.
Ja. Ja, för där vi hade ju chefen I Selvåg här för inte så länge sedan med sin kvartalsrapport och det, ja. Det går ju bra men de klart regnskapet reflekterar ju projekter som måste bli sålt för många år sedan och som nu levereras till kunder så att det är ju en time lag på något in där då.
Ja, det är en time lag så är det ju. Samtidigt är det så att det kanske egentligen inte är så intressant vad bolaget presterar för vinster här och nu utan aktiemarknaden tittar mer på vad bolaget kommer leverera för vinster om 12-18 månader. Ja. Börsen är ju alltid framåtblickande så att jag tror att vi ska fundera på hur kan Selvåg Bolags resultaträkning se ut 2025-2026. Det är det som är där hittar vi svaret.
Och där är det ju många som går och väntar på att man kanske vill få en slags sån squeeze för att man har haft en bråbremsen I byggaktivitet som ju träffar Selvåg och entreprenörer och många.
Ja.
Fordi köparna har liksom stoppat upp och ja. Räntorna har gått upp
ja.
Men boligbehovet är ju för så vidt där befolkningen växer ju
ja, ja exakt så det är ju samma story I de större städerna I Sverige liksom här I Norge som du säger underskott på bostäder ändå väl fungerande städer som växer andelen tjänstemän växer betalningsförmågan växer trendmässigt sen kan det bli lite konjunkturella svängningar hit och dit men generellt sett växer det och det byggs ju alldeles för lite just nu så att när väl folk börjar känna sig trygga med sina jobb igen och räntan har toppat ut och sådär då tror jag att det kommer bli en tydligt ökad efterfrågan igen och finns det ingenting till salu då vet du vad som händer med priserna.
Men är du ja men är du jag ser det också på dessa entreprenörerna. En ting är ju Selvåg som projekterar och bygger men ser det på typ alltså Veidekke Skanska alla dessa som
absolut.
Faktisk stöpa betongen och
ja, ja. Vi tittar på dem också och de har väl just nu också lite tuffare tider. Orderingången är inte jätteimponerande, men det är ju Veidekke är ju ett väldigt välskött bolag. Så att visst ska vi äga aktier I Veidekke förr eller senare. Och jag förväntar mig väl att även orderingången i Veidekke ska börja vända till någonting mer positivt ganska snart också. Så att det är absolut en intressant kandidat att investera i. Absolut.
Vi må jo høre litt om syklusen, hvor dere tror vi nå, da. For jeg så på en investorpresentasjon som dere holder, og da har dere jo delt opp dette her i liksom obligasjon og børs, ikke sant? Som to sykluser, og så har dere en på liksom takstverdier eller bokførte verdier i regnskapen, og det jo liksom den siste som kommer.
Ja.
Så vidt jeg tolket dere, så tror dere kanskje at vi et eller annet sted rundt bunnen på aktier och obligationer på fastighetssektorn då?
Ja, men vi tror ju det. Börsen är som sagt alltid framåtblickande, så det är ju intressant vad som händer om 12 månader, mindre intressant vad som händer nu. Vi tror ju att de allra flesta bolag de har ju skrivit ner sina värden, sina redovisade värden nu i 7 kvartal i rad eller vad det är, och vi tror ju att vi har sett botten i de här redovisade värdena ungefär nu. Några bolag kanske kommer sänka värdena lite till, men det är inte jättemycket kvar. Och vi har ju alldeles uppenbart sett toppen på räntorna. Centralbankerna är ju mycket mer ödmjuka nu och har ju tydligt signalerat att nästa steg är nog en räntesänkning, oavsett om den kommer nu i mars, maj eller juni, juli eller augusti. Någon gång kommer den ju. Och vi tror väl att allt det här leder fram till att vi ändå har sett botten i fastighetsvärdena nu. Och vi tror också att vi har sett botten i bolagens eller sällskapens kassaflöden, kontantströmmar. Då hade vi nog botten i slutet på 2023, så att även där fundamentalt så kommer de flesta bolag prestera bättre kontantströmmar 2024 än vad de gjorde 2023. Och förmodligen ytterligare bättre 2025 versus 2024. Så att jag tycker nog att de mesta dåliga sakerna är bakom oss. Och
hvordan ser räntebelastningen ut när du ser på denne sektorn? För vi hade ju en topp, för du ser på den amerikanske tioåringen, så var ju den omtrent ungefär på 5% tillbaka i oktober, och så falt den plötsligt ner. Vi var väl på 3,78 på helt på rock bottom, på sig, och så var vi på en 4,08.
Just det.
Och många av dessa bolagen, de får ju inte räntan sin satt av centralbanken. Det är ju vad de går och kan säkra sig i marknaden.
Ja, precis.
Hur länge kan de på något sätt överleva på dagens nivåer då, hvis du tar liksom ett Castellum och ett SBB och ett Entra liksom?
Om det är otroligt
så här som du tror kan få problem hvis inte räntorna kommer ned.
Ja, det är otroligt stora skillnader mellan olika bolag, ska jag säga, och också stora skillnader mellan olika nischer. Jag menar, på börsen har vi kan ju investera i kontor, lager, logistik, bostäder, samhällsfastigheter och så ett antal till, så många olika nischer. Alla de här nischerna har ju olika fundamentala förutsättningar, och alla bolag inom olika nischer har också olika förutsättningar. Och det finns väl ett fåtal bolag som faktiskt har problem och kommer få problem. Men de allra flesta har ju inte ens haft särskilt stora problem och kommer inte heller ha problem då. Så att vad gäller överlevnad så är det väl kanske två bolag som jag känner viss oro inför, medan alla de andra kommer klara sig. Och när vi investerar pengar, så nu förvaltar jag andra människors pengar, och då vill jag verkligen vara ansvarsfull, så jag köper ju bara aktier i bolag som jag är alldeles övertygad om kommer överleva och kan klara av och betala de här räntorna då. Och jag tror väl så här att nu har ju, om vi tittar bara tre enkla siffror. För två år sedan så var den genomsnittliga räntan för det genomsnittliga bolaget ungefär 2%. Mm. För ett år sedan så var motsvarande siffra ungefär 3%. Och idag så är motsvarande siffra ungefär 4%. Och nu ser vi tecken på att den här genomsnittliga räntan i låneböckerna då faktiskt börjar toppa ut då. Den kanske kommer stiga några tiondelars procentenheter till. Men generellt sett så har ju räntan toppat ut, så att säga. Och det har ju att göra med att de är duktiga också på att jobba med de här olika swapparna och räntederivaten, och på kan så vis utnyttja när det uppstår lägen att binda räntan och på så vis få ner räntekostnaden. Så det är ju väldigt aktiva bolag som jobbar med skuldsättningsportföljen också då. Men mitt budskap är, räntan har nog är väl väldigt nära toppen även i bolagens resultaträkningar, inte bara så att säga ute i räntemarknaden. Så
vilka två bolag är det du tror potentiellt står I fare för att gå under då?
Jag pratar hellre om de bolag som vi
som vi, jag måste så, fråga.
Ja, men det har skrivits vi så här.
Alltså SBB är en sån uppenbart känt namn som många har diskuterat för de har haft så mycket belåning. Ja, och där har vi ju sett en del grepp med att sälja undan portföljer och ja, men det kan ju vara någon andra tänkte
jag. Jag tror att vi kan hänvisa till de tidningsrubriker som har funnits I både norsk och svensk media. Där hittar vi svaren på frågan tror jag.
Vi kan lämna det där. Men som förvaltare när du ser, exakt, det har ju det sitter ju med kapital och dere ser da disse store kursfallene. Dere må jo åpenbart få mange tilbud om å enten kjøpe aksjer eller være med I transaksjoner når man skal hente frisk kapital.
Ja.
Hva det dere ser etter for å tenke at det her kan være interessant? Det belastningen på renter, altså hvor mye har de å gå på I cashflowen sin? Eller?
Og du mener når vi henter kapital til våran fond?
Eller? Nei, jeg tenker når du sitter og skal faktisk sette penger I disse ulike fastighetsbolagene.
Ja.
Hvilke kriterier det du ser når vi I en situasjon som vi I nå, da, hvor det potensielt kan være litt risikabelt?
Just det.
Hva det dere vurderer bolagene på for å tenke at nei, det her, nå det en bra tid å gå inn på I bolag A, B og C? Liksom.
Just det. Bra fråga. Nej, men vi tittar väldigt mycket på först nu vi måste analysera både tillgångssidan alltså vilka typ av fastigheter de äger. Där gillar vi fortfarande den typen av fastigheter som har ganska höga kassaflöden. Mm. Kanske genererar kassaflöden på 6-7% jämfört med bokfört värde. Och då hamnar vi gärna I lagerlogistiksegmentet då. Det ena och sen så analyserar vi också skuldportföljen då I balansräkningen då. Och då vill vi gärna investera I bolag som har en belåningsgrad som är rimlig. Vi gillar ju belåning för då får du den finansiella hävstången. Så det är ju bra. Över tid är det ju bra att vara belånad. Det har inte varit bra just 2022, men över tid är det ju bra. Så vi vill ha skuldsättning, men kanske inte för mycket skuldsättning. Så balanserad skuldsättning, kanske en loan to value på runt 50% tycker vi är bra. Är en skuldsättning på 70% det tycker vi är dåligt, det är för mycket. Och sen vill vi generellt sett ha ganska lågt beroende av obligationsmarknaden. Vi vill hellre att bolagen har mycket av sitt lånade kapital I banker. För då blir det mer att vi verkligen kan lita på att de faktiskt får behålla de här krediterna. Så den så kallade refinansieringsrisken är ju då lägre. Så vi tittar mycket på den här refinansieringsrisken då.
Ja, och det är kanske enklare att ha ett möte med Handelsbanken, SEB och DNB
ja.
För att diskutera hur man kan gå vidare här än att ställa I Nordic Trust I med massa anonyma obligationsägare.
Ja. Precis så. Exakt så är det. Så att vi gillar ju bolag som har bra och långa bankkontakter. Då. Och det kan man säga generellt sett har ju de här börsnoterade bolagen det nästan allihopa. Därför att det som kännetecknar de här bolagen det är ju just att de är rätt stora, rätt välkända, rätt transparenta och då har de ju redan byggt upp bra relationer med bankerna. Mm. Till skillnad från kanske lite mindre syndikat och sådant som inte har samma relationer med banker och sådär. Så generellt sett är ju den här refinansieringsrisken mycket lägre på börsen än utanför börsen kan man säga.
Jon Fredriksen är en känd stor norsk investor som ju vanligtvis håller sig till fisk och sjömat och olja och gas men han har jammen satt mycket pengar I ändå. Norwegian Property är ju känt här I Norge men de är ju inte på börs längre.
Nej.
Men han har också satt pengar I Fabege är det som man uttalar det I Sverige?
Fabege, precis.
Sitter dere investerat där?
Ja, faktiskt inte just nu. Vi har ägt aktier I Fabege tidigare. Vi gör inte det just nu. Vi tycker att det är väldigt glädjande att se att det är kloka, rika människor som ser värden i den aktien. Vi är väl generellt sett lite mindre intresserade av att ha exponering mot Stockholms kontorsmarknad. För det är en marknad som kanske kan få lite problem nu när vi kommer in I sämre tider rent konjunkturellt så är det just kontor I Stockholm. Ja. Stockholm brukar vara en ganska volatil stad med ganska hög andel startups och sånt där hyresgästerna kanske inte är jättelönsamma alla gånger. Så. Och då brukar kontorshyrorna I Stockholm komma ner lite mer. Då brukar till exempel Oslos kontorsmarknad eller kontorsmarknaden I Göteborg och Malmö vara lite mer stabil helt enkelt. Då. Men med det sagt Fabege är ju ett stort välskött bolag och på lång sikt så är det ett fantastiskt fastighetsbestånd. Så jag förstår ju att Fredriksen vill ha aktier åt delägande I ett sånt bolag på lång sikt då. Och vad vet jag, kanske han har samma agenda med Fabege som han hade med Norwegian Properties. Tänk att äga hela Aker Brygg och sen också hela...
Ja, det ska, inte hela, jag ska men, lokalt känt i Stockholm, men ja, Norwegian Property har en bra portfölj här i Oslo i alla fall.
Yes. Ja. Och Fabege har en bra portfölj i Stockholm, så det hade varit en härlig match, liksom en pusselbit till för honom, absolut.
Jag vet inte vad amerikanerna hade kallat det, men vi kan väl kalla det Fjord Row i alla fall. Det ligger ju ja. Nere vid vannkanten där på Aker Brygge.
Just det, det är jättevackert, verkligen.
Du, sitter det nog investerat i obligationer? Marknad, eller är det helt off, håller vi?
Ja, det är off faktiskt. Vi är en 100% investering i equity.
Ja.
Ja. Och så är vi en sån kallad long only fond, så att när vi får in investerat kapital av våra investerare, då sätter vi de pengarna i arbete. Mm. Så att vi är en long only fond med 100% fokus på equity.
Du sitter inte och dytter in pengar i två olika kanaler och ser hur det går.
Nej, precis. Och även om jag har också förstått att det finns stor uppsida i vissa obligationer i fastighetsuniverset, men på lång sikt så brukar ändå equity ge bättre avkastning än obligationer, helt enkelt.
Och bara till slut, alltså, är det distribuerat till retail-investorer eller är det kund för större family offices och institutionella?
Vi är öppen för alla insättningar, alla typer av kunder. Vi har dock minsta insättning på 2 miljoner, så att i den bemärkelsen så riktar vi väl in oss på de som kanske har lite mer kapital och oftast då är lite mer långsiktiga. Men alla är välkomna. Både i Sverige och i Norge och i övriga delar av världen. Så att, absolut. Jag menar, vi tycker väl så här. Norden är en fantastisk plats ur ett europeiskt perspektiv. Att få fastighetsexponering till Norden är också, har visat sig vara väldigt bra historiskt. Och vi tycker väl just nu att det finns ju två sätt att söka exponering mot fastigheter. Antingen på börsen eller utanför börsen. Det är just nu bra mycket billigare att köpa exponering på börsen eller via börsen, helt enkelt då. Så att och det resonemanget fungerar både på privatpersoner och på institutioner, helt enkelt.
Det blir ju väldigt, ja, börsen är ofta tidigt ute, det vet vi, det är där det faller först och det är där det stiger först. Yes. I cyklusen, så blir det ju väldigt intressant att se då, om vi nu är vid en slags bunn eller om den var i oktober egentligen eller om den kommer till hösten, men det är i alla fall rikligt som sker i sektorn.
Rikligt som sker, precis.
Ja, men det är ja. Tusen tack för besöket.
Tack för att du fick komma. Tack.
På tappen av sändningen så tänkte jag rätt och slett bara och nämna att Oslo Børs ser ut till till att få en relativt sur dag. Vi var så vitt i grönt territorium tidigare i dag och nu ligger vi ner 3/4% till 12,69. Equinor och Vår Energi ligger på topp. Nedturen i Vår Energi, den har förstärkt sig utöver dagen. Vi ligger nu ned 3,5% då ett par dagar för kapitalmarknadsdagen sparkas igång där. Norwegian flygselskapet ligger upp nästan 2%. Där kom det flaggmelding från Folketrygdfonden om att de har bickat 5% ägarskap i den aktien. Oljeprisen också 3/4% ned till 81,20, mens også Wall Street har startet ned rundt halvprosenten i det amerikanerne også har gått over til sommertid et par uker før alle oss andre. Og så tenkte jeg bare å nevne også på slutten at du i Finansavisen i morgen kan lese Trygve Egnars leder om inflasjonen og Norges Banks vei videre. Du kan også lese om Finansdepartementets nye prognoser og hvorfor NO venter for rentekutt i år, og så blir det mer om Sharewaters refinansiering og børsstrømmer og ikke minst børsintervju med Nordeas Joachim Bernhardsen. Det var vår sending på denne mandag 11. mars. Tusen takk for at du så eller hørte på. I kveld så er det børskveld i regi av oss her i Finansavisen. Det er på Gimli Kino klokken 18. Det er noen veldig få billetter igjen, så du kan jo se om du får tak i noen på FA.no. Ellers så håper jeg vi ses der, og hvis ikke du får det med deg, så kommer vi til å slippe utdrag fra seansene i podcasten vår i påsken. Her i studio så er vi også tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 og økonominyhetene 14.30 i morgen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Ha en riktig god mandag alle sammen. Vi ses.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.